Du lyssnar på Skinn av Sara Strömberg, uppläst av mig Katarina Evelöv. Till mina föräldrar Sven och Lena. När eftermiddagen svepte sitt hårda täcka av mörker och kyla över Storlien slogs Arvid alltid av samma tanke. I 40 år hade han tänkt samma, men aldrig sagt det högt. Nu är det inte längre vi som bevakar gränsen. Det är gränsen som bevakar oss. Vad dolde sig där ute? De stod i sina reflexvästar mitt på E14 och själva groteskt upplysta i strålkastarskenet medan snöblåsten hamrade på dem. Med blicken irrade han ut i det svarta där allt nu höll sig gömt. De båda körfälten som välvde sig innan de stupade in i Norge. Den knotiga småbjörken och de öppna karga vidderna. I parkeringsfickorna på rastplatsen sökte långtradarchaufförerna skydd av varandra inför natten. Och mitt emot, på andra sidan järnvägen, hängde byn precis nedanför foten av Karlfjället. Ja, nog kände han till hur det såg ut runt omkring tullstationen. Men vid den här tidpunkten blev även sinnet mörkt. Vem fan visste vilka som låg och iakttog dem och bara väntade på rätt tillfälle att ta sig över? Det var omöjligt att hålla en så lång rågång stången. Herregud, 40 mil som skulle bevakas av några ynkla tulltjänstemän. Inte undra på att man kände sig maktlös ibland. Du får se det som att vi gör en viktig punktmarkering, brukade Peter säga så fort han knorrade lite över uppdragets orimlighet i fikarummet. Kollegorna log mot honom, lika överseende som tröstande. Arvid visste allt för väl vad de ansåg om honom. En kväll då han oannonserat kommit tillbaka för att hämta sin kvarglömda plånbok i skrivbordsskörtsen råkade ett samtal mellan Kerstin och Peter sippra ner från övervåningen. Ja, Arvid, lever i en egen föreställningsvärld. Ja, vem vet hur det ska gå nu? När gubben snart inte ens har jobbet att gå till, han är ju redan inne på övertid. Plånboken fick ligga. Gubben åkte hem igen, med en sorgklump i halsen. När orden kom direkt från de närmaste arbetskamraterna sved det något fruktansvärt. Att folk på byn viskat i snart 3 decennier, det visste han. De sa att han blivit galen av att ha funnit sin svärson och sina 2 barnbarn dödade. Att hans dotter Marit säkert mördat hela sin familj och flytt därifrån eftersom hon aldrig hittats. Vilken sorts mamma gjorde så? Endast ett odjur. Det värsta var tvivlet som han slungades in i så fort han blev ensam. Kanske hade de elakaste tungorna rätt och han fel. Vanligtvis brukade han se jobbet som en livlina, men ikväll kände han sig ovanligt trött och ur balans. Det var som om han stod och vacklade på en hängbro medan tiden forsade under honom. Han kände sig knappt delaktig i sitt eget liv längre. Marits födelsedag närmade sig. På måndag fyllde hon 49, eller skulle ha fyllt 49. Dotterns kropp fanns fortfarande inte att begrava och hur sörjde man då? Han drog upp jackans blixtlås ända till hakan. Februari blåste verkligen småspik ikväll och det gällde att täta alla hål i toppen och botten. Sedan Tullverket bestämt att bevakningen vid norska gränsen skulle skärpas hade de börjat arbeta mer utomhus och kontrollera fler fordon, många fler. Dags att sätta stopp för buset som just här verkade ha svängdörr in i landet. Redan de första veckorna plockade de knark, sprit och vapen av folk. Det var som om en underjordisk flod av smuts och ljummet piss vällde upp över dem. En del blev riktigt förbannade över det nya byråkratihelvetet. Fritidshusägare och hantverkare som tidigare bekymmerslöst åkt fram och tillbaka över den obevakade gränsen med sina dyra skotrar och verktyg. Saker som de borde ha betalat tull för. Hårdare tag nu alltså. Allt oftare tänkte han på det onaturliga med landsgränser. Förr fanns ingen skiljelinje mellan oss.